Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå tjejer.
Nej, hallå tjejerna.
Hej hej.
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 Mia i soffan och Emma i rutan.
Jajamensan.
Vad bedriver du? Vad gör du?
Jag bedriver svek. Jag är i Stockholm. Den konungliga huvudstaden.
Konungliga.
Ja.
Jag är jätte. Vad gör du där då?
Jag är här och gör lite olika sådana digitala grejer. Berättar olika viktiga saker digitalt. Det är väldigt skönt för att jag var uppe då 6 i morse, gjorde en sån digital grej, jättenervös innan, bestämde också att jag aldrig mer ska göra någonting förutom att podda. Ja. Jag ska aldrig tjäna en till krona i hela mitt liv, för jag bestämt idag. Det är så jävla befriande och skönt. Men då har jag liksom, då är jag inte nervös inför, för ibland kan man ju vara lite så nervös i podden och bara undra hur de ska ta sig, kommer de förstå vad jag pratar om? Ja, men och då behöver jag inte vara det, för jag har redan bajsat ner mig 3 gånger idag. Klockan 6, 7 och 8.
När det är digitalt, det var väl orättvist att du behövde åka till Stockholm då?
Ja, så kan man känna. Är det bättre? Har de bättre internet?
De har inte bättre, de har bättre wifi. Vad gör ni för något då hemma vid? Vad händer?
Vi lämnade den frågan där. Det var helt normalt att du var i Stockholm för att det var bättre wifi.
Ja.
Komma från familjen lite.
Unna sig lite Scandic.
Mm. Exakt.
Ja, här händer det inte så mycket. Det är som vanligt, förutom att Mia på sig shorts. Det har hon ju andra sidan från februari till oktober.
Ja, mycket gubbvarning till det. Faktiskt.
Gubbvaden ska fläktas, men annars är det precis som vanligt.
Det är det jag har, det är vader som jag har. Inte mycket mer.
Nej,
jag får flexa
ja, det är sant, flexa dem.
Vad härligt att du sitter och smeker vader. Dina vader också.
Ja, nej, men jag smeker mig inte, utan jag klappar lite gubb. Gubbklappar lite. Det kommer nog höras i mikrofonen. Det låter lite som ett ljud som man känner igen från några prater sedan.
Ja, ett danskt ljud.
Lite danskt. Fy fan.
Ja.
Oh,
never forget.
Nej, du sa ju innan att min kropp aldrig skulle kunna göra såna ljud.
Ja, jag sa det. Ja, nej, men det saknas något i resonansen. Det gör ju det. Det är inte så här i efterhand, utan det är bara ett sånt tight, snortajt. Snortajt som en studiomusiker i dina vardag. Det är som På spåret gänget. Alla slutar spela samtidigt. Det är mer jazz i Danmark. Jazz.
Jag har liksom inte kunnat göra någonting annat i sommaren och kolla på dansk film sen efter att du pratade om dansk peak. För att jag vill känna att jag lever. Alltså för om jag behöver få upp lite puls typ. Och kolla på danska komedier. De visar barnsnoppar och så.
Det är så jävla dumt att åka till Danmark för att känna att man lever. Det enda som händer är att man känner sig som en hela kyrkbarn, typ. Man åker dit och bara, nu ska jag leva ut. Så bara, stoppar man en kuk i garten och går på händer på Karl Johan. Nej, det är i Norge. Och går på händer på Ströget och tänker att man är så jävla lössläppt med pattarna i vädret. Och så tittar bara alla på en och bara så här, tycker att man är stel. Tråkigt.
Ja, det är tråkigt.
Vad ska ni prata om idag?
Jag ska prata om bruksortens och byhålans arketyper.
Mm-hmm.
Trevligt.
En önsketråd.
Ja, gud vad härligt. Jag kommer prata om förskolan, som det är dags att gå tillbaka till nu för många.
Mm.
Inte för mig.
Inte för dig, nej. Nej,
nej, jag är färdig.
Skola. Skolplikt.
Jaha, du tänkt för mitt barn? Jag tänkte mer för mig.
Ja, som alltså, person. Ja.
Som mig, min egna person. Ja.
Ja, jag ska prata om vandringssägner.
Mm, härligt.
Fan vad gött.
Jag sätter igång då.
Ja, men kör för fan.
Jajamän. Hörrni, idag blir det ett tips från våran Patreon Tobias.
Ja.
Som är en älskar flitig Tobias. Tipsare.
Ett ja. Riktigt gull till patron. Mm.
Ja, ljuvlig person. Och egentligen, alltså jag hade lite motstånd först. Alltså jag vill ju såklart läsa för att jag vet ju att Tobias alltid tipsar bra. Men liksom det här med arketyper och så, jag gillar ju inte att prata så där om arketyper för att jag är ju själv från landet.
Ja, just det.
Man ska inte bajsa där man äter.
Nej. Och du är också, nej. Gillar inte så mycket att generalisera och så.
Nej, precis.
Nej, det är viktigt för dig.
Mm. Ja, det är väldigt viktigt för mig. Mm. Jag gillar inte att spä på fördomar och trappa upp våldet i samhället. Piska upp en hatfull stämning och så. Jag gillar inte det. Nej. Men det jag gillar med den här tråden är att jag tycker att de stundtal skriver så himla vackert i den. Mm. Det chockade mig. Och de skriver så bra och träffande i den här tråden. Och det är det som gör den så himla ljuvlig. Så jag är beredd att ändra mig, till och med jag.
Mm. Ja, vad härligt att du sitter på den låga hästen idag. Din gamla lantlolla.
Ja, så är det när man är i Stockholm. Trådstartaren i den här tråden skriver dessutom i perspektivet att han bor i en ännu mindre håla än bruksorten.
Aha,
han bor liksom mer förhåla till hålan. Och det gillar jag också, att det liksom inte är i perspektivet att någon, så här, någon från storstan berättar om hur någon på landet är. Mm. Och så tyckte jag då att den passade bra eftersom att jag är i Stockholm.
Ja,
får bege mig hemåt, glömma bort den här gudsförgätna staden ett tag. Ja, då kör vi. Vilka är bruksortens slash byhålans arketyper? Utmarkslallaren skriver: Hej ni! På mina resor från byn till affären, bussen och kondotteriet i bruksorten brukar jag lägga märke till ett antal olika typer som jag tycker mig träffa på i väldigt många andra bruksorter som jag har besökt genom åren. I mitt jobb reser jag runt väldigt mycket på landsbygden, från Småland till Västerbotten ungefär. Ett klassiskt exempel är ju EPA-raggaren i sin ombyggda Volvo 740 som så snart den fyllt 18 och kanske lite tidigare byter upp till en toktrimmad dito. Men det finns såklart många fler, vilket leder mig till min huvudsakliga fråga. Vilka är de typer av människor som ni stött på i bruksorten? Märk väl att jag är ute efter beskrivningar baserade på erfarenheter av möten med dessa typer och inte fördomar från folk som aldrig satt sin fot utanför tullarna. Jag börjar med ett eget exempel.
Ja. Bara en snabb applåd för den förtydligen. Tänk om det var sådana förtydligan. I och för sig, nu vet jag inte hur det blir sen. Men jag tänker bara, jävligt gött att säga det från början.
Verkligen.
Det är det här jag vill ha. Ja. Inte att du sitter och säger så, de har inga tänder. Kusiner är ihop.
Ja. Nej,
tack,
nej, det var bra.
Gode gud för
detta. Det. Det funkar ju inte.
Nej, såklart.
Utan det blir bara, de har inga tänder. Men det finns ett par guldkorn, absolut. TS har sedan ett eget exempel då för att dra igång tråden. Då skriver han om arketypen butiks bänkssittaren. Denna typ är ofta en man i 60-75 års åldern. Han heter gärna saker som Roine, Bänke eller Hasse och spenderar sina dagar sittandes på en bänk utanför ICA eller om det är dåligt väder inne vid det rangliga kafébordet som står inträngt vid butikens ATG och postutlämningsområde. Där häller han i sig pappmuggskaffe eller kanske en folköl samtidigt som han suger på en riktigt torr mandelkubb från halva priset hyllan. Roine är pensionär med knaper pension som han drygar ut genom att göra småhugg svart här och där. Han började jobba på bruket som 16-åring och när bruket lades ner gick han över till att jobba inom verkstadsindustrin som poppade upp på hans gamla arbetsplats. Han sitter sällan ensam utan delar bänken eller kafébordet med två identiska gobbar varav en har rollator. Tillsammans drar de skämt och noterar vilka som rör sig in och ut ur butiken och de hälsar på de allra flesta. Om du slår dig ner inom rimligt samtalsavstånd med någon av gubbarna kommer de ganska snabbt starta upp en konversation som visserligen är trevlig men som också punkteras av skämt på din bekostnad, mycket skrockande.
Ja. Mm, ja, De här känner man ju till.
Det gör man verkligen.
Ja, det är ju min morfar.
Ja.
Alltså det är ju, och det är så fint detaljerat. Jag har ändå saxat en del inläggen för att det liksom är långa noveller typ. Nej, men liksom, jag känner igen den här, och liksom, ni känner igen den här typen också. Jag är så här, det är min morfar, och det är helt okej, för det är liksom så rättvist skildrat. Och det är det jag gillar med tråden, att förutom att det liksom är så välskrivna arketyper, så är det precis som T skriver, jag är ute efter beskrivningar baserade på erfarenheter och möten med dessa typer och inte fördomar. Att det liksom handlar om en slags närstudie av mänskligt beteende. Som är så himla vackert.
Det är jävligt
också,
fint.
Och sen så tycker jag också att det är så intressant att T söker arketyper från bruksorten och inte lands- och glesbygd.
Ja, det
alla bara typ så.
För man känner ju spontant, jag känner ju också den här typen. Och jag är ju inte från någon bruksort direkt.
Nej.
Jag skulle gissa på att de är generella även för, och applicerbara även på landsbygden generellt.
Ja, men
där
jag
finns
tänkte ett yrke, ju att,
finns en bänksittare.
Jag menar, jag tänker ju att utanför Kalens, mitt emot FKs här i Majorna, så har man ju ett gäng sådana också.
Verkligen.
Typ. Men jag tänker att om det är just bruksdelen man ska ta fasta på, att man ska tänka att det krävs en stor industri som har lagt ner för att Rojne ska vara exakt likadan på olika ställen, typ. Så väljer jag att tolka det.
Ja. Eller att det finns kanske i alla fall en affär och en pizzeria.
Ja, typ. Men precis.
Alltså någonting som man kan kretsa kring där man möter de här personerna.
Men jag
personerna.
Tänker också att det här typ tykna, goa snacket mellan det här gänget har liksom kultiverats på typ ett verkstadsgolv och inte i typ en think tank.
Jag hör dig.
Ja, men det finns ju också liksom någonting som med så här drömmar som är fint med bruksorten. Att liksom, oh, jag kan få jobba på Värrebruk eller Ringhals, men jag kan också ta mig ända in till något lite större samhälle. Jag vet inte.
Ja, det var ju också tidigare i somras så flyttade de Sandarna BKs klubbstuga här i Majorna. Från alltså typ 5 meter, men med en lyftkran. Och jag blev lite exalterad när jag fick reda på det. Så jag ringde Jakob, för han var ute och gick med hunden och bara så här, kan du inte gå dit och filma? Typ. Han filmade, men framförallt det gänget med maskrosbollar med Rojnes som spontant hade samlats. Och av någon anledning hade nått den här informationen. Jag tyckte ändå jag var lite inside som typ så här, nu flyttar de klubbstugan, gå dit typ. Nej, Rojnesarna i Majorna hade fanns stenkoll och stod där på rad allihopa och bara tyckte till om hur lyftkranen jobbade. Så jävla mysigt ju.
Det här finns ju också en hel tråd om på Flashback. Det heter ju någonting på italienska. Alltså män som bara står och hänger på byggarbetsplatser. Och bara kollar och tipsar.
Fan vad mysigt!
Ja, fan, det kommer jag inte på vad de heter.
Det finns ju också de som bara bär omkring en och samma bräda i hela sina yrkesliv. Det är mina idoler.
Ja, de har fan fattat grejen.
Fan alltså.
Och sen när de går i pension så bara står de och tittar.
Ja, exakt.
När någon annan bär brädan.
Sätter eld på brädan. Den har gjort sitt.
Ja. Det som utmärker de som skiljer de här arketyperna på ett träffsäkert sätt i tråden, det tycker jag är att de liksom känner någonting för människorna som de skildrar. Vilket man då kanske gör om man är uppvuxen med dem, precis som ni, att ni liksom så känner igen er och blir så här, mysigt. Liksom jag tänker på oss som blir så ledsna av att se folk skratta åt serien Ullared, eftersom att det är våra morsor och farsor och kukhuvudet Bert som man garvar åt då. För att vi handlar ju där på riktigt då, som någon sa, inte som ett event. Och sen så är det också då någonting finlämmat över skildringarna över vissa arketyper. Eftersom att många så här går in i varandra. Det är många arketyper av män, typ så här, både raggaren, jägaren och företagaren och idrottsföreningsmannen, som allihopa kan ha sport, motorer och fiske som intressen, men ändå så är det så mycket som skiljer dem åt.
Ja, just det. Ja.
Ja. Så låt oss ta en titt på ytterligare en lyckad skildring. Det är Bansai Perkele som skriver så här. Bypolisen är arketypen han bidrar med.
Den här känner alltså, jag inte till. Det här blir spännande.
Den det är för att du är den.
Ja, det så kan det vara.
Bypolisen. En gubbe, det är alltid en gubbe, som i brist på vettig sysselsättning efter pensionen utsätter sig själv till lokal upprätthållare av lag och ordning. Bygger lagvidriga farthinder och sätter upp egna vägskyltar där han anser att det behövs. Lägger sig i andras affärer och engagerar sig i lokala föreningar bara för att bestämma och se till att allt går rätt till. Är alltid först på plats när det sker något avvikande på byn. Blänger misstänksamt på varje okänd bil som kör förbi på vägen vid hans hus. Och där känner man ju så här, vad är det som har hänt honom? den här bypolisen.
Ja.
Alltså, min spaning är att bypolisen lika gärna kunde varit en så helt vanlig gubbe som är med i typ hembygdsföreningen, dokumenterar byggnader och släkter i samhället, håller kurser i kulturarv även för barn som inte har bett om det, liksom tjatat sig in på den lokala skolan för att lära ungdomarna om släktforskning, aktiv i IOG NTO. Han skulle liksom lika gärna kunna ha varit den gubben, men någonting har gjort honom så sur och därför har han blivit bypolis istället. Och då tänker jag så, kanske ett trauma, ett eget förlorat barn, ett dylikt eller någonting som han inte är förmögen att uttrycka sorg för, så därför så är det liksom så omöjligt för samhället att förstå honom. Men då istället för att delta på ett normalt sätt så bearbetar han istället kanske traumat genom att gå runt med reflexväst och skrika åt traktens halvgamla män att han borde ha koll så att ingen är ute efter deras döttrar.
Jag vill ändå säga att det tar mig ungefär 2 minuter av hemmavarande i min barndomsby innan jag själv blir bypolis. Det ligger otroligt nära hjärtat. Vem var det där som kom förbi?
Men har du också något mörkt och vackert?
Mörkt,
inom dig
absolut.
Som måste ut.
Ganska bra vader. Men om det ska vara vackert. Men jag tänker, är det inte konstigt att liksom, för jag tänker, de här personerna är ju uppvuxna dessutom i förenings-Sverige. Så de är ju liksom ännu mer, de når ju en nivå av bypolisma som typ vi aldrig kan nå.
Verkligen.
Liksom, för de har ju suttit i föreningar hela sin uppväxt. Och sen så får de antagligen inte vara med i föreningar för att alla föreningar har mobbat ut dem för länge sedan. Och då behöver de liksom få utlopp för sin, för att vara justeringsmän och ordförande och kassörer bara i sin vardag.
Ja, precis.
Den förlorade föreningsgenerationen.
Ja, men den är så vacker på något sätt. Och det är liksom också, tycker jag, i de här inläggen som är riktigt bra, att det är i detaljerna som mästerligheten ligger. Så när jag läser bajssprutans spaning om arketypen den gamla fotbollsspelaren som lyder så här: passa på att tala om för alla människor han träffar hur mycket fitta han fått i sitt liv och bre på rejält om sin ungdomsfotbollskarriär. Sitter mest hemma själv i kåken och fantiserar om bättre dagar. Alltså när jag läser det så saknar jag ju liksom rader om att försöka engagera sig i det lokala knattelaget, men kanske bli anklagad för pedofili och sen så måste man återupprätta sin heder. Alltså arketypen måste ju ha någonting att kämpa för. Annars så blir det ju bara en sån fördom, det vill säga om lantisen som saknar så go, gnista och driv. Som
fan,
till exempel
obehagligt med människor som har massor av go, gnista och driv, känner jag direkt.
Det är också obehagligt. Nej, men det är som till exempel när Boulevard Alruna skriver: Börje 59 som äger en grusfirma, omgift med en yngre kvinna, Elinor 41, hälsoinstruktör, auraläsare. De bor i byns flottaste hus, mexitegelvilla, utomhuspool, svarta utemöbler, flätad korg är de i. Börje är också något av en whiskykännare. Alltså nu är alldeles för mainstream.
Den där var
riktigt träffsäker
bra.
Alltså.
Helvete.
Jävlar vad man har träffat dem.
Verkligen.
Ja, men det har man, men den, jag tycker inte om den för det är så den är liksom, det är bara en uppradning av vad en person har för någonting. Alltså, för då hittade jag en annan, alltså mästaren då, TS, utmarkslallaren. Han beskriver samma typ av människa, eller människor, som Börje och Elinor, fast liksom på ett konstnärligare sätt. Han kallar dem då chakratjejen och kommunhandläggaren och beskriver istället dem så här: det är en kvinna i den undre medelåldern som har drömfångar över hela den halvmörkna altanen, som i övrigt täcks av prunkande grönska. Hon heter vanligen Therese. Huset ligger i utkanten av byn och har inte haft tjänligt vatten. Tjänligt vatten. Sen man drog om avloppet i bygatan och den grävda brunnen blev översvämnad. Därför samlar hon regnvatten i en blå tunna vid knuten som hon sen renar med kollodialt silver. För 10 år sedan var hon chef på en mäklarfirma, var volontär på Friskis och Svettis och såg till att familjen kom till Thailand en gång per år och passade på att gå en yogakurs medan hennes barn och man drällde runt på stranden. Då bodde hon i provinshuvudstaden, men efter en extra intensiv vårsäsong gick hon in i väggen rejält. Hennes räddning ur värk och depression hittar hon inom alternativmedicinen, och även om hon fortfarande är skör så ordnar hon yogaklasser i sitt ombyggda garage. Hon är en hejare på odla tomater, vilket hon tror beror på att hon lägger tigeröga och kornhornspulver i jorden. Therese är omgift med den 10 år äldre Göran som arbetar med någon slags handläggning på kommun i ett brunt kontor som luktar automatkaffe och snus. Han är tunnhårig, lite kutryggig och har en illasittande kavaj. Även om Göran stöttar Therese i hennes intressen och återhämtning så är han i hemlighet skeptisk till hennes teorier om energiflöden, färgen orange och motstånd till att borra en ny brunn. Han vill inte heller tala om att nässelte ger honom en fruktansvärd klåda i hårbotten utan skyller istället på psoriasis. Alltså, det tycker jag är mästerligt skeptisk till färgen orange.
Ja, det är jävligt bra.
Otroligt jävligt vackert. Stark. Ja. Så jävla utsvävande. Ja. Men då tycker jag liksom att nästan allt annat framstår som klasshat i jämförelse. Som till exempel när användaren Pudrig skriver. Vad sägs om Natta? Hon har alltid på sig mjukisbrallor med sin amstaff. Den heter Tyson. Och som har som hobby att färga håret hemma. Självklart har mjukisar något lämpligt tryck på rumpan typ Juicy eller Bitch. Hemma är det furumöbler, Pepsi Max och Sig på den inglasade balkongen. Och Snapchat. För Natta söker ständigt skjuts någonstans. Kan Jompa skjutsa eller Lenny? Kan någon köpa 4 sidor? I hallen står det home. I köket, kitchen.
Henne har man ju också träffat.
Ja, henne vill man ju bärsa med. Mm.
I hallen står det home. I köket, kitchen. Fantastiskt spanat i och för sig. Men det rycker ändå lite i mitt onda öga. Jag vill liksom hellre höra om när Natta skaffade undercut för att visa upp sin självständighet efter åratal av dåliga relationsval.
Oh. Något ja, det gjorde mer... hon verkligen.
Ja, det gjorde hon. Ja. Alltså det måste ju finnas, och Amstaff skrev hon också. Nej, men alltså det måste ju också finnas något mer. Annars så blir det som när stortrollet kastar ut sig en arketyp utan kärlek, som byslampan som han beskriver, som Kiki som är runt 55 år men tror att hon är 19 fortfarande, klär sig och sminkar sig som sin ungdomsidol Agneta Fältskog, jobbar inom hemtjänsten eller sitter i kassan på lokala Konsum, röker blend och dricker lådvin men är trots allt relativt välbehållen, vilket hon utnyttjar för att stilla sin höga libido. Hon har nämligen legat med alla byns karar mellan 20 och 70. Och till alla andra kvinnors förtret så bryr hon sig inte om deras civilstatus. Tvärtom. Och det är nästan en fördel om de är gifta. Alltså, nu känner man ju ändå så. Det skulle ju inte vara fördom.
Nej, utan men man baserat... känner ju också att man vill bärsa med henne.
Verkligen.
Det vill man också. Och man vet att hon finns. Mm. Men är det här baserat på erfarenhet? Är det där? Eller börjar det liksom dra åt andra hållet? Så man blir liksom vansinnig när Snokiga Snoken beskriver en arketyp av en kvinna från en byhåla som hon var ett år som au pair i USA efter studenten och ser sig fortfarande som en riktig glad betrotter trots att de senaste årens resmål inte nått längre än en kryssning till Oslo med buffé. Det fanns obegränsat med räkor. Lyxigt.
Ja. Nej, då blir det riktigt tråkigt.
Svag,
ja, och särskilt när man ska ge sig på liksom folk för vad de äter. Då blir jag ju vansinnig. Alltså.
Räkor är i och för sig ett roligt ord.
Jo, det är det ju. Det är det. Men det är väl fan inte fel att gå efter räkorna på buffen.
Nej, men det är klart man gör det. Ja. Man tar ju det dyraste.
Klassat!
Ja.
Ja, men framförallt så vill jag ju så här att ett porträtt ska målas upp successivt. Alltså.
Ja.
Framförallt så vill jag att ett porträtt ska målas upp lite så successivt och lite mer med fingertoppskänsla. Som till exempel när Dr. No börjar sin resa att måla upp ett galleri över arketypen UFOt så här. Detta tycker jag mycket om. En av ungdomarna i byn är alltid traktens UFO. Åtminstone ser han sig själv som det. Och det gör de andra i byn också. Toppen. UFOt heter Kim. Vilket var ett lite olyckligt namnval av Kims mamma. Då ingen i byn i början förstod om det var en pojke eller en flicka. När sen Kim började högstadiet i stan, inom citationstecken, en större ort 2 mil bort, ökade förvirringen där det gick 2 Kim till. En pojke och en flicka. Ah. Nu går Kim på gymnasiet och blir någonting inom media. Kim klär sig bara i svarta kläder, sminkar sig, färgar håret väldigt ofta i olika färger och har av den anledningen en gång blivit kallad papegoja av en äldre herre på bussen. Så.
Starkt att veta.
Det där är fan inte Kim, känner man väl ändå?
Nej.
Kims högsta önskan är att flytta till Stockholm och där kunna träffa en tjej eller en kille eller något. Han är inte riktigt säker på sig själv eller på vad han vill, men han är övertygad om att om han bara kommer till Stockholm så löser det sig nog. Mm. Nej, ni håller inte med?
Nej, jag håller inte med om att Kim är en sån där person. Han heter kanske någonting annat.
Charlie.
Ah, kan man heta om man är kille eller tjej? Precis.
Ah, det känns mer spot on.
Jag kan bara tänka på om det är Kim Sulocki.
Åh, han var gullig. Fan vad gullig han var.
Han såg exakt ut som en tjej, så det kan jag tänka mig att du tyckte att han var gullig.
Jag har hört rykten om det. Gillar inte jag att spä på rykten.
Nej.
Som ni märker. Men nej, jag har hört rykten om, jag hatar det verkligen, att Kim Sulocki, han gör ju rösten till Svampbob Fyrkant.
Oj.
Och då har de gjort någon sån undersökning på barnprogram och kommit fram till att man inte blir dummare av att titta på barnprogram, alltså tecknad film, förutom Svampbob Fyrkant. Det blir man pyttelite dummare av. Då tror jag att det är en sån hög pitch på Svampbob Fyrkant. Så att man kanske bara förlorar lite hjärnkällor typ.
Ja. Jag köper det.
Ja. Jag tycker det var så vackert i alla fall. Har av den anledningen en gång blivit kallad papegoja av en äldre herre på bussen.
Ja, det är så jävla bra att veta det. Framför det. Mig. Ja, att alla vet det. Det låter ju som en alldaglig händelse, men alla vet det.
Ja, liksom den nakna kvinnan på tåget.
Precis, det här har lika mycket nyhetsvärde i en bruksort.
Nej, men man känner så starkt, och jag känner också så himla starkt för den lite för gamla och övervintrade hårdrockaren, känner ni också till. Och det är liksom fantastisk läsning i den här tråden, om man liksom bortser då från all skit med dåliga skildringar som en liten grabb som heter Liam och inte har några intressen förutom att skapa meningslösa trådar på Flashback då. Slut på inlägg. Nej, det måste ju finnas poesi och kärlek bakom de här skildringarna, som när Lone Star beskriver Samlan så här. Samlan, ofta en Sverigefinne. Hela tomten som är stor är full med allting från ett skal av en Saab V4 till en traktor från 50-talet. Däremellan ligger en rostig skördetröska, en 6 meters plastbåt som är grön av mögel och småskrutt som gamla däck, kylskåpsdörrar och en Husqvarna gräsklippare från 1973. Ofta lider grannarna, men ibland förskonar samlarna dem genom att sätta upp ett staket runt om härligheten av järnvägsslipers. Samlan syns ofta på Röda Korset och liknande inrättningar där han gör fynd, som en fin manchesterkavaj där lukten från 1983 aldrig går bort. Han är den sanna vinnaren, för den som har mest grejer när han dör vinner.
Han vill jag bärsa med.
Han vill du bärsa med.
Jag vill ligga i den här skördetröskan och dricka Rosita. Fy fan vad mysigt.
Det här är ju också du, Ina. Bara att du har dina grejer inomhus.
Ja, just det.
Och inga järnvägsslipers runt dina grejer. Nej. Nej, men jag känner precis likadant, att han är en sån jävla vinnare. Inte en loser, som byhålans arketyper då ofta framställs. Men även om han inte är en vinnare, så är han i alla fall en hjälte.
Så in i helvete, det kan jag säga, att när ni behöver en din-kabel, då skrattar ni inte åt Samlan, utan då går ni till Samlan och så säger ni så här: fan, vad är det här för konstig kabel? Och han bara, ursäkta, men jag ska bara lyfta på skördetröskan. Här ligger 3 din-kablar. Hur lång vill du ha, gumman? En hjälte, indeed.
Mm. Precis. Precis som inte skrattar när vi behöver en pizza heller, alltså. Alltså, för precis som han är en hjälte, så är även den invandrade krogentreprenören en jävla hjälte. Och Storsläggan beskriver den invandrade krogentreprenören på det här sättet. Detta måste ändå vara en av bruksortens osjungna hjältar. Invandrad från antingen Mellanöstern eller Kina, inom citationstecken, driver de en pizzeria eller en kinakrog. I den grå, trista tråkvardagen ger de en skymt av internationell entreprenörsandra. Sponsrar såklart det lokala fotbollslaget och sliter bokstavligt talat röven av sig. Skratta gör de kanske inte alltid, men å andra sidan, vem fan gör det? Ja. Nej, men jag tycker liksom att det blir så sann poesi på något sätt när det skildras så träffsäkert och vacker framförallt. Och det är ju precis poesin som man saknar i de där tv-programmen som skildrar då lantisar. Inte ens Bonde söker fru lyckas, som ändå ska handla om just kärlek. För visst är det bara lantisar som kan vara så dumma att de tar sms-lån och hamnar i lyxfällan. Visst är det bara lantisar som saknar liksom driv och därför aldrig kommer komma längre än till Ullareds camping. Och visst är det lantisar som är så okapabla att de endast kan få en tjej med hjälp av Linda Lindorff på TV4. Jag vet inte. Så därför tyckte jag liksom att det var så på snutt uppfriskande att läsa den här tråden och se användaren Orid redogöra för bruksortens ensamma damer som bott på orten så länge någon kan minnas och vars stora gärning det är att ordna sådana bidragsresor till Östeuropa som ingen bryr sig om. Ändå har hon hållit på i över 30 år och levererat gosedjur till ungar i Baltikum personligen med buss. Alltså.
Åh, för fan!
Så himla och så skriver fint. Han så här: Ja, att barnen i Estland inte har det fullt lika eländigt idag som 1992 har hon inte riktigt greppat, men tanken är så jävla god.
Så jävla god. Åh, jag blir alldeles varm inombords.
Ja, så skildrar en mästare. Så det, jag tycker liksom inte att det duger att skriva om Nettan, byns frisör, byhoran eller alkisen och något lamt om Jack Vegas och trehjuliga mopeder och Thailands fru i den här tråden. För då blir det bara exakt som på TV. Nej, nästa gång någon gör underhållning av byhålans arketyper så kräver jag att till exempel Kennelpia är med. Dr. Donka skriver Kennelpia. Pia är 38 år. Hon har fått sina törnar av livet på grund av strulig uppväxt och 6 år efter att hon gifte sig så drog hennes man som ett skott och kom aldrig tillbaka och några barn hade de inte skaffat heller. Pia hade ett vanligt jobb som undersköterska men blev sjukskriven på grund av depression. Det enda som hjälpte henne ur depressionen det var hennes hund och därför satsade hon allt på hunden som så småningom blev 11 hundar. Och trots att Kennelpia inte själv använder ordet kennel så är det i princip det enda hon ägnar sig åt. Hon är aktiv i alla lokala Facebookgrupper rörande lokala Håland samt i många grupper för hunduppfödning och hennes åsikt är nog den enda rätta. Det är bara hon som vet hur man uppfostrar en hund. Ironiskt nog är alla hennes 100 hundar själv helt ouppfostrade och hoppar upp på folk eller beter sig märkligt. Men det är aldrig hundens fel. Det är alltid fel på den hunden ger sig på, enligt Pia. Pia upplever att lokalsamhället är emot henne. Men hon får in en slant då och då genom att sälja sina byrackor, vilket hon gör att hon har råd att bo kvar och fortsätta vara sjukskriven. För jobba går ju inte. När skulle man då ha tid att ta hand om hundarna?
Mm. Vackert. Kennelpia. Livrädd för henne, inte sugen på bärsa med henne.
Man vurmar ju ändå för Kennelpia.
Gud ja, det gör man. Man är glad att hon finns.
Det där vackra mörkret som finns liksom. Mm. Jag fullkomligt älskar henne, nästan lika mycket som jag älskar fysiklärar Bengt som blir våran sista arketyp. Fysiklärar Bengt beskrivs så här. Pensionerad fysiklärare. Hade smeknamnet Bomben i skolan då han på nolltid kunde bli sataniskt ilsk och köra ut elever för det minsta. Vi har alla haft den läraren. Bomben var egentligen sugen på att flytta hem till Värmland när han gick i pension men blev kvar i byhållan för han hade ju ändå ett ganska trevligt hus som i princip är avbetalt. Bombens stora glädje det är att skälla ut gamla elever. Till exempel om de råkar vara berusade på vår- eller höstmarknaden, byhållans enda aktivitet på hela året. Det spelar liksom ingen roll att eleverna numera har fyllt 48, har egen familj och så vidare. Reaktionen är alltid densamma. Av med kepan och ursäkta sig så gott man kan. För fan, det är ju Bomben som sagt ifrån. För honom har man respekt. Precis. Mm. För Bomben har man respekt. Gud, så samtliga tv-kanaler bör också ta av sig kepan och direktörscykellyckran och ställa latten åt sidan och be om ursäkt till Bengt och Bomben och alla de andra. För det är brott de begått mot Bengt och mot mänskligheten. För visst finns de, byhålans arketyper. Ja, vi som är från byhålan känner igen varenda en av dem. Men visst är det på tiden att i alla fall vi som är från byhålan skrattar med och också åt. För hur fan hade världen sett ut utan Bomben, Kennelpia, Chakratjejen och Sheriffen? Ja, det hade varit en kall och tråkig och ensam och framförallt laglös värld utan massa prylar. Flash.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Back. Nu ska ni få höra en riktigt sjuk grej. Min kompis, gamla klasskompis Hannas föräldrar, de åkte till New York för att fira morsan i familjens 50-årsdag. Och de hade aldrig varit utomlands förut. Alltså aldrig. De hade levt sina stillsamma liv i Västerbottens inland. Sån jävla grej att åka till New York då för första gången man är ute och far.
Ja.
Och morsan, hon var glad som fan över att få se världen, men hon var också lite nervös för att råka ut för någonting. Mm. Särskilt nojig var hon då för att bli skjuten, för hon hade sett väldigt mycket CSI. Men farsan, han lugnade henne, sa att hon skulle skärpa sig och att hon bara var löjlig. I alla fall, det var ju en 50-årsdag det här som skulle firas. Så de hade inte hållit igen direkt, utan det skulle bli lyxhotell. Det skulle bli flärd mitt på Manhattan. Och morsan, ja, hon glömde snabbt sina CSI-nojer och riktigt njöt av resan. På ytan i alla fall. För en morgon är de på väg ut för att göra stan. De gick in i hissen och tryckte på knappen för entréplan. Och precis innan dörrarna går igen hinner en lång svart man klämma sig in i hissen. Han tittar på det västerbottniska paret och säger down. Mamman gör då som hon blir tillsagd, det vill säga kastar sig ner på hissgolvet med händerna bakom huvudet i panik, skriker hon no! Please don't shoot! Mannen i hissen tappar både fattningen och orden och förblir tyst resten av resan ner. Farsan, som inte sett riktigt lika mycket CSI, förstår vad som har hänt mitt framför hans ögon och försöker efter bästa förmåga att flyta in i hissens väggar. När hissen kommer ner till receptionen går den svarte mannen ut och morsan kastar sig då snabbt upp från golvet och trycker flera gånger på knappen som representerar deras våning. Hon måste tillbaka till tryggheten. Fan, hon visste det, känner hon. Farorna finns överallt. Återstoden av den här resan vägrar hon ta så mycket som ett jävla steg utanför hotellrummet. Inte på grund av skam, som man kanske kan tro, utan av fasan. Farsan hade inte någonting för att han med jämna mellanrum försökte förklara för sin fru vad det var som egentligen hände i den där hissen. Istället fick han vackert åka och kika på frihetsgudinnan helt själv. När det blev dags att åka hem ställer sig morsan på darriga ben i hissen ännu en gång. Den här gången är det ingen som tränger sig in. Hon andas ut. Väl nere går de med bestämda steg fram till receptionen för att checka ut och farsan drar upp sitt visakort. Men när han gör det säger hotellreceptionisten "That's already taken care of, sir." Västerbottningarna, de förstår ingenting. Receptionisten ser förvirringen och säger då "The man who paid left you a message." Hon sträcker över en papperslapp. På lappen står det "Thank you for the scene in the elevator. Is it okay if I use it in my upcoming movie?" Eddie Murphy.
Wow!
Jag har sparat den här historien närmast hjärtat i så oändligt många år. Jag har tänkt ganska lite på själva innehållet, alltså knappt alls, utan jag har bara rört mig omkring i världen med vetskapen om att jag har redan hört världens bästa historia.
Ja.
Jag behöver inte
sjuka jag har hört.
Jag behöver inte leta mer.
Nej.
Det har varit så jävla vilsamt. För ett tag sedan hittade jag av en slump den stora tråden om myter. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag la den på spar. Och nu i veckan fick den komma ut ur förråden. Och den här tråden, den är fan i mig toppen. Alltså jag lolade högt åt alla dumheter som folk har svalt med hull och hår. Ända tills jag kom till inlägg 505 där Archives kort och gott skriver Eddie Murphy i hissen.
Nej!
Bränke svarar.
Det är en weed man moment. Fy fan, jag bara grinar. Jag vill komma hem.
Bränke svarar, pippa mig i munnen. Fan vad dum jag känner mig som har gått på den.
Mm.
Världens bästa historia var ett jävla lur. Och nu dessutom då, när jag konfronteras med den så här nästan 20 år senare, 20 år efter att jag hörde den för första gången, verkar den dessutom inte vara ett helt orasistiskt jävla lur. För den här historien...
Ja, så du märkte det nu?
Ja, men jag har ju inte tänkt på det. Jag har liksom bara myst av att den... Det var så... Jag tror att jag lipade när jag hörde den första gången.
Får man liksom slå Hanna?
Ja, eller hur?
Jag vill söka upp henne. Skada henne.
Ja, nej, men den här historien, den finns i versioner, om jag säger så.
Mm.
I sitt ursprung ska den ha handlat om Sidney Poitier.
Mm.
När det begav sig, en av världens mest kända män, får man väl säga. Lite senare byttes han ut mot den då lite mer aktuella Lionel Richie. Också han, tokkänd. Och slutligen laddaren i Eddie Murphy. Också han, väldigt känd. Och alla de här tre, de har ju någonting gemensamt. Och det är ju att de är svarta. Och det är därför som kvinnan i hissen då tar för givet att de ska skjuta henne. Till historiens försvar får man väl säga att lolet är att tanten i hissen är en idiot som tror att alla svarta män som artigt frågar Down ska mörda henne med ett skjutvapen. Men ändå, världens bästa historia har gått förlorad, och inte bara för att den visar sig vara osann. Eddie Murphy i hissen är en urban legend, en klintbergare, en vandringssägen. Som inte bara har hänt Hannas föräldrar, utan också Elsa Billgrens kompis Elenas nära väns föräldrar. Eller travelforum-användaren David Ditos farmor och farfar. Den finns till och med nedskriven av vår svenska folklivsforskare Bengt af Klintberg i boken Den stulna njuren. Och internet är fullt av personer som berättar den här historien i diverse forum för att sen bli krossade när de upplyses om att det rör sig om en modern myt.
Ja, vilken tur att du i alla fall slapp den delen.
Ja, att jag berättade för den. Det var skönt att få upptäcka det här själv.
Ja, att du bar den nära hjärtat och inte liksom ute på internet.
Ute på fält.
Det hade varit riktigt jobbigt.
Att du inte på Inas bröllop ställde dig upp och drog en riktigt härlig anekdot från Västerbotten.
Också tveksamt val på tal. Men okay.
lite skakigt.
Det är något jag skulle göra.
Jag har svårt att säga något om Ina just, men jag har en bra historia.
Ja, nej, men trådarna om vandringssägner och urbana legender på Flashback, de är både många och de är långa. Och de innehåller en ljuvlig uppsättning underbara berättelser som generation efter generation har färdats från mun till mun i ett oändligt antal variationer. Trådarna jag tänkte att vi skulle dyka in i idag, de heter vandringssägner, urbana legends ni hört och trott på. Och även då den stora tråden om myter. Och jag kommer blanda lite hejvilt mellan de här. Men vi ska börja med en historia från Hits Me. Den skriver så här. Min mamma berättade den för mig och jag trodde stenhårt på den ett tag. Den utspelar sig där jag bodde som liten. Ett par som hade en liten dotter hade fått en son. Mamman kom hem med bebisen från BB och skulle byta blöjor på pojken. Flickan var med. När hon såg pojkens penis frågade hon, vad är det där? Mamman svarade, det är någonting som doktorn glömde klippa bort. Så i ett obevakat ögonblick tar flickan en sax och klipper bort pojkens penis. När mamman får panik springer flickan ut och gömmer sig bakom bilen. Mamman ska köra iväg med pojken. När hon backar ut så kör hon över flickan. Känns inte den där sista delen som någonting som bara råkat tillkomma?
Det var någon som drog hela den första historien och alla runt omkring. Ingen gav dem uppmärksamhet, så de bara... Okej, jag får lägga till en till.
Vadå, det där hände mig hela tiden? Och dödade sig. Ja, det var redan hemskt.
Det var ju redan hemskt, man tyckte att det räckte så. Mm. Nej, men många av de här historierna, de brukar ju ha en ganska tydlig sensmoral. Eller de brukar liksom vilja främja ett visst beteende och då avskräcka från andra beteenden.
Just det.
Och om man ska försöka tolka just den här berättelsen så antar jag att sensmoralen är att man inte ska skämta med barn. Det får man väl säga kontentan. Det är det enda jag kan få ut från det här.
Ja, just det.
Fuck, jag är så jävla körd. Mm.
Ja. Ördög bjuder också på en mycket stark historia. Den heter Förfrusen hjärna. Man hörde den ofta berättas i Finland på 80-talet. Historien handlar om en person som gått ut i kölden utan mössa, börjat klaga över illamående och huvudsmärtor och uppsökt läkare. Läkaren hade då konstaterat att patienten hade förfrusit hjärnan och att han/hon hade cirka en halvtimme, en timme eller två timmar kvar att leva. I en del varianter handlade skrönan om en ung tjej som skidat slalom i minus 25 graders köld och som för att inte förstöra frisyren hade använt pannband som man gör i Alperna istället för luva. I andra versioner förekom en brevbärare, en mopedåkande punkare eller ett skinhead. Ofta citerades läkarens dramatiska replik, typ: om du har någon som du vill ringa till så är det här din sista chans.
Mm.
Läkare fick gå ut i media och demontera den här historien, men trots det cirkulerar den mycket i offentligheten under de smällkalla vintrarna 84-85 och 86-87. Den berättades ofta för att barn och ungdomar skulle begripa att ha på sig mössa när det var kallt. Numera tycks historien dock vara utdöd. Jag frågade en ljuvlig finsk man som vi alla tre hade förmånen att få träffa för ett tag sedan om han hade hört den här historien. Och jag behövde inte säga mycket mer än förfrusen hjärna innan han bekräftade. Han sa att den här hade trillat runt otroligt länge sedan kriget. Oklart vilket krig, men det känns ju som en historia som är jävligt kompatibel med finska vinterkriget.
Absolut.
Ja, ja, ja. Nej, man vet ju att det där inte är sant ju. Det fattar man ju direkt. Däremot så får man ju akta sig så att inte ögat trillar ut, som min lärare Ann-Britt sa. Att om man inte har mössa, så när du kommer in sen så smälter ju ansiktet och ögat trillar ut på skolbänken när det blir äckligt för alla.
Just det.
Mm. Barn, va? Barn.
Det får man akta sig för.
Verkligen. Mm. Ördög då, som återger den här historien på Flashback, skriver att det är märkligt att den aldrig fick fäste i Sverige, eftersom att vi har nästan lika smällkalla vintrar som Finland. Men Pang Olofsson återger en liknande historia som har fått stor svensk spridning. Den är en aning mer sos förvisso, men ändå, den skriver: en äldre man är och handlar i en matvarubutik. Han har gått kort om pengar och snattar helt sonika en fryst kyckling. Han stoppar den under sin hatt han har på sig, och när han kommer fram till kassan och ska betala sina andra varor så svimmar han mitt framför kassörskan av att huvudet ska blivit nerkylt. Pang Olofsson är inte riktigt säker på om det här har hänt eller inte, men Senilon skingrar tvivlen när den skriver: det där är en äkta vandringssägen. Den finns med i Klintbergs bok Råttan i pizzan.
Ah.
Och om sens moralen då i den här finska versionen av förfrusen hjärna är att man ska ha på sig mössa när det är kallt, så verkar den svenska versionen snarare handla om att man inte ska ha kort om cash och snatta kyckling.
Fryst.
Fryst kyckling, ja, just det, fanns han. Mm. Ett extremt starkt och väldigt, väldigt tydligt tema i de sägner som flashbackarna vädrar, det är sperma.
Mm.
Andy Geddon skriver till exempel: en tjej hade varit med sin pojkvän i Danmark, stannat och käkat på en pizzeria, varefter hon fått rejält med ont i magen. Inne på sjukhuset hade det konstaterats att hon hade sperma från 12 olika män i magen. Nej, men... och att det var det som hade gjort att hon mådde så dåligt.
Men hade hon 12 foster?
Nej.
Var hon befruktad med 12? Eller hur kan det göra?
Nej, det var nog bara själva sperman i magen som inte var jätteskönt.
Ja.
Men man vill se jobbigt. Den sjukhusscenen utspela sig. Hon kom in med magont. Kom! Och så liksom hon läggs på en bår och de springer igenom som i sådana här sjukhusserier. Bara slår upp dörrarna. En läkare lägger ett stetoskop mot magen och bara: det låter som att det är riktigt mycket sperma här inne. Fort in med labbkittet. Så kommer de med ett labbkitt och en slang ner i halsen. Och bara: 12 olika män. Det är därför jag har ont i magen. Sjuk! Den hade jag aldrig gått på.
Nej.
Det kan jag säga.
Jag är inte säker vad gäller mig själv. Sweet Brown.
Hur sens moralen där då? Att man inte ska ligga med 12 olika män.
Jag tror det. Man ska inte
oskyddat.
Exakt. Nej.
Fast hon beställde ju bara en pizza.
Ja, så det... jag tror att det var det man inte ska göra. Köpa pizza. Sweet Brown svarar också så här då: även i våran stad gick det gamla sperman i kebabsås ryktet. Och en särskild pizzeria som var poppis bland ungdomarna pekades ut. Det ledde till att pizzerian förlorade en jävla massa intäkter då varenda unge trodde på det här och slutade käka.
Nej.
Där. Så jävla förnedrande var så.
Fan,
men kom med, det är inte sperma i våran stad. Alltså, kan ni komma tillbaka bara?
Ja.
Så jävla,
man vill ju inte sätta upp den lappen i fönstret.
Vi har sperma. Inte ens 12 anställda.
Jag tror det räcker med en i och för sig. En personsats.
Ja, för att man ska få ont i magen.
Ja, eller bara lite kränkt. Marm har ytterligare en spermahistoria. Bruden som kom för sent till sin tandläkarlektion, inom parentes, utbildade sig till tandläkare. Och läraren bad henne ta salivprov som straff för att visa alla elever hur mycket bakterier och skit som finns i salivet. När provet screenats upp på en projektorduk så ser man spermier i hennes saliv. Hon hade tydligen sugit av någon på toan och det var därför hon kom för sent. Här tycker jag det är en lite tydligare sensmoral. Alltså hora, hora, hora.
Ja, hora, 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 ja. Mm.
eller sug aldrig av någon någonsin, för du vet aldrig när du behöver lämna ett salivprov. Det känns lite som den här orsaken till att man ska duscha och byta trosor varje dag. För man vet aldrig om man hamnar på sjukhus, och det skulle vara pinsamt då om läkarna ser att man har smutsiga trosor på det. På
jag har den moderna versionen av det. Jag vet inte om ni också gör detta, men att ni, när ni har flikar öppna på mobilen, att bakom alla så kattklipp och gulliga uttrar som skater och sånt, så ligger det någon sån svinlång artikel från New Yorker i första fönstret. Så att om man skulle dö och hamna på sjukhus, så skulle de ändå vara så, oh, smart tjej. Och sen skulle de hitta alla kattklippen.
Hon förtjänar en ny jule.
Ja, det är min digitala come-over.
Nu fattar jag också, förlåt. Min polett trillade ner så himla långsamt. Jag hängde inte med i första pizzan där. Utan jag trodde att det var att hon inte orkade äta en pizza, för hon hade 12 olika mens i magen.
Nej. Ja, just det.
Så jävla dum jag är. Det tog 30 minuter. Ja, vad roligt.
Dum Emma från Rolfstorp. Klassisk arketyp.
Ha. Jag kan inte tänka mig att tjejer kan vara någonting annat än horor.
Nej, just det.
Det är det som händer. Ja.
Vi får en historia på ett lite annat tema av Mjukosten 78. Kille blir svinfull på nattklubb och raggar upp en tjej som han drar hem och ligger med. Han vaknar upp på morgonen av att hon står vid fönstret och pekar ut med glad CP-röst och säger, titta en polisbil. Killen skulle ha varit i bekantskapskretsen. En rolig flashback-grej med denna är att det fanns en tråd där en tjej hade hört historien och visste att den var sann och visste vem killen var. Att massa personer hade hört den flera år innan henne och också visste vem killen var, bet inte. Den här har man ju hört, ja.
Oj, inte jag.
Alltså, nej, jag har hört den, trott på den, dock i modifierad form. För en av mina ljuvliga systrar är vandringssägnernas stora mästare. Ingen kan med samma övertygelse som hon berätta hur sån här skit har hänt hennes gamla kompis José. Och som tur är för henne fick hon två löjligt naiva småsystrar i gåva från Gud som hon kunde ösa en ändlös uppsjö raffinerat ljug över. I versionen som drabbade José var det inte en polisbil utan solen, som den här tjejen sa. Den varianten förekommer också i ganska stor utsträckning hos flashbackarna. Sensmoralen, ja, som så ofta annars. Ligg inte med okända när du är full, eller fatta inga beslut när du är full, eller var inte full.
Nej.
Klart är i alla fall att den här historien, den har också en lite fadd eftersmak, får man säga, som så många andra klintbergare där ute. Den här från Snurre Skvätt däremot har inte så många kontroversiella element i sig. Den är däremot en riktig praktklassiker. Jag väntar på att få träffa den så kallade apelsinmannen. Ni vet, han som rökt för mycket hasch och numera sitter inspärrad och tror att han är en apelsin. Har till och med hört en kompis farsa som jobbar på socialen berätta om apelsinmannen som helt verklig. Har själv brajat i 10 år nu och förväntar mig att bli en apelsin vilken dag som helst. Ska bli så jävla skönt att slippa jobba. Det är många som berättar om den här. Han ska tydligen också skrika att han vill bli skalad.
Ja, det har jag hört.
Långt ifrån alla de här klintbergarna, de är ju roliga. Vissa är rena skräckhistorier. Och jag tänkte nu ge er den allra värsta historien som jag någonsin har hört. Jag fick den serverad på en förfest av våran gemensamma vän skräckiskingen Phyllis för drygt 10 år sedan. Och gåshuden har inte släppt sedan dess. En tjejkompis till Phyllis pluggade konst i Oslo. Och en kväll var hon på fest hos en klasskompis. Och när hon skulle åka därifrån på natten så hetsade den här klasskompisen henne om att hon borde ta taxi hem. Men Phyllis kompis tyckte att det kändes jävligt onödigt och dyrt liksom. Så hon började gå mot tunnelbanan istället. När hon klev på vagnen så passerade hon en kille och en tjej där hon tyckte att tjejen i sällskapet stirrade lite så märkligt på henne när hon gick förbi. Men det kändes ändå på något vis tryggt att sitta nära dem i den övrigt tomma vagnen då. Så hon satte sig i sätet precis bakom. Efter ett par hållplatser så kliver det på en man. Trots att det var tomt i hela vagnen, förutom då där hon satt och det här paret, så sätter sig den här nya resenären bredvid Phyllis kompis. Hon blev lite obekväm och orolig och när mannen lutar sig fram och viskar i hennes öra, du ska kliva av med mig på nästa hållplats, så får hon såklart panik. När hållplatsen väl kommer så sliter han tag i henne och tvingar med henne ut. Hon försöker fly och skriker allt vad hon kan. Mannen upprepar, jag ska inte göra dig illa, jag ska inte göra dig illa, om och om igen. Till slut tystnar hon och då säger mannen, Förlåt för att jag skrämde dig. Det var inte meningen. Men såg du inte att kvinnan som satt framför dig var död? Gåshud.
Ja, det är kalla kårar.
Ja, fy fan. Dessbättre då är våran kompis Phyllis en fucking liar. Och det här var ingenting annat än en modern myt.
Våran... Också så himla konstigt sätt att bete sig på att slita någon ut.
Ja, det är väldigt konstigt.
Ja. Mm. Bättre att säga, hon är död. Ser du inte det?
Ja, jag tycker att den riktigt sjuka grejen hände ju när Phyllis kompis då skulle ha kommit på en tom vagn där det sitter två andra personer och tänker, jag tar sätet precis bakom.
Ja, det
den hade jag lagt lite mer krut på. Alltså om jag hade försökt övertyga någon om detta.
Ja.
Typ att alla andra säten var nedbajade eller något. Liksom, det är så här, vad krävs för att man skulle sätta sig precis bakom?
Eller alla andra säten satt i döda kvinnor på.
Ja, precis. Då hade jag också känt.
Jag hör dig, men det finns en förklaring till det. Jag har hört... Ja. Jag har liksom gått lös på den här historien. Och våran gamla kompis Jack Werner, julkalenderskompisen, han förklarade sensmoralen i den här historien med att personen som hon upplevde som otrygg var i själva verket den som räddade livet på henne.
Just det.
Och personerna som hon upplevde trygghet kring var de som var farliga.
Ja, jag förstår.
Och att man vid första anblick då inte ska döma människor.
Nej, men det är precis, det precis. Men jag menar bara att historien hade ju bara funkat om det var i södra Europa. Där det är standard att man sätter sig nära andra människor. I Skandinavien blir det konstigt.
Ja, jo, i och för sig.
Men, ja, vem är jag att sitta där och peta?
Jag hör det i alla fall. Ha, Jack Werner i alla fall, han har avhandlat den här i en lite annan variant i sin utmärkta podd Creepypodden. Han har också tagit upp den i en YouTube-serie där han spårar ursprunget i olika urban legends. Där säger han så här.
Ja, den här historien har spritts sedan innan tunnelbanan fanns. 1903 i magasinet The Bookman berättas en historia om ett par som ska åka hem ifrån att ha tittat på teater. De hoppar in i en droska, alltså en häst och vagn, och en stund senare får de sällskap av tre män. Några minuter senare säger den första mannen god kväll till sina vänner och hoppar av. Några minuter senare hoppar även den andra killen av, säger good night Dick till killen som sitter kvar ensam mitt emot det här paret. Kvar sitter den sista killen lämnad av sina vänner. Han sitter ihopsjunken i ett hörn, han verkar väldigt full eller trött. Den här mannen i det här paret, han blir orolig över att den här killen ska missa sin hållplats. Så han går fram och försöker peta på honom och säger, ursäkta, vet du var du är någonstans? Plötsligt så ser den här frun hur maken reser sig upp, blir helt stel, kommer tillbaka och säger, nu ska vi gå av. Utanför droskan säger han, den där pojkens hals var avskuren. Det här är en historia som fick människor att rysa för 116 år sedan.
Starkt, och nu med. Ja, ja, men vad roligt att det är såna likheter, just att liksom samtalet sker utanför droskan eller tunnelbanan. Jag måste också säga att här är det ju mycket rimligare att de sitter ihop för att de är i en droska. Så att det är något som i översättningen som inte riktigt har, men fan vad roligt att den detaljen fortfarande är så här. Det går människor igång på. Mm. Att det inte sägs där inne, som du sa Emma, så här, att man inte direkt säger så här, hallå, hon är död. Typ. Nej, utan utanför får man veta vad som egentligen är. Så är det ju skräckhistorier också alltid.
Verkligen. Ja.
Man hinner liksom bli slickad på fötterna. Mm. Och sen, långt senare, får man veta att det är en mördare.
Ja.
När man trodde det var en hund eller vad det var för något. Så jag kommer inte ihåg saker så bra som ni märker.
Ja, nej, men den här serien då som Jack har gjort, den puffar han för i en av de här vandringssägens trådarna via sitt outade alias Jerk. Så det var så jag hittade den och det var så jag kom att tänka på den här historien. Men på Jacks puff då svarar A. Eriksson, det hade möjligtvis kunnat vara någorlunda underhållande om det inte vore för den trötta vänsterextremism som du hela tiden måste krysta fram. Ja.
Aha.
Tufft att vara oanonym i ett sammanhang där alla andra är anonyma. Så jag vill bara säga bra kämpat, tufft att, Jack.
Tufft att lägga ett vänsterperspektiv på vandringssägen.
Det är svårt, också. Jättesvårt faktiskt.
Kom med här, såg du inte att hon var död och vi ska gå på möte med KPM eller nu?
Ja.
Det var overkligt att det inte var en hasar som hade dödat henne.
Jag har sparat det tydligaste sägen-temat till sist. Det är kanske egentligen två teman som flyter ihop lite. Kanske är det till och med tre. Det börjar på något sätt med AIDS och övergår sedan gradvis till att handla om charter. Örrug, om ni minns honom från början av den här pratan,
brukar vara tvärtom.
Bjuder oss på den första AIDS-berättelsen. En kille raggar upp en tjej på ett disco. Efter en angenäm natt vaknar snubben ensam i sin säng. Han går ut i badrummet och får se texten "Välkommen till AIDS-klubben", skrivet med läppstift på spegeln. Jag tror att jag trodde på historien när jag hörde den i slutet av 1986. Och de här historierna, de levde ju ganska gott riktigt, riktigt länge. Ungefär till att bromsmedicinerna blev så effektiva att HIV-AIDS, det slutade väl vara varje mans största skräck. Jag har inte hört någon AIDS-historia på väldigt länge nu.
Nej, nej, och det går ju verkligen framåt med forskningen. Bara nu liksom i tidigare i somras så hade det ju skett något jättestort genombrott. Liksom. Mm. Så vi behöver inte dem längre.
Nej, jag tror inte det. Nej, det är en utdöende
art. Och jag vill inte ha några jävla corona urban legends, om det är någon som ska börja snickra på det.
Nej, jag tror att de förlorar sitt skimmer när det är historier som, när det är sjukdomar som går över.
Ja.
Ja, det måste nog vara.
Ja, just det. Men jag tror att man, ja,
det måste vara så himla hemskt, ja.
Mm. Narnia finns inte, skriver så här. Jag och två vänner åkte på sommarsemester till Sunny Beach i Bulgarien. Nu har vi glidit över på charter då. Som 18-åringar. Under en kväll ute på fyllan hamnade vi i samtal med en bulgar som vaskade i oss att det gick lös en AIDS-sjuk person i området som sades hata turister. För att få utlopp för hatet sa bulgaren att turister som precis varit ute och dansat hade känt ett stick i kroppen. När de kikat för att se efter var sticket kom ifrån hade de förskräckta upptäckt att en spruta hängde någonstans på kroppen med en fastsatt lapp. På lappen stod det "Enjoy your AIDS". Flera skulle enligt bulgaren drabbats och denna galning var alltså på fri fot fortfarande.
Alltså det där är så jävla bra.
Otroligt starkt. Miss Decibella svarar: jävlar vilka flashback jag fick när jag läste ditt inlägg. Jag var själv i Sunny Beach några gånger när jag var i 20-årsåldern. Och jag och gänget som var där fick höra exakt samma spruthistoria. Så varje gång vi kom tillbaka till hotellet efter att vi hade varit ute på kvällen kollade vi noga över varandras armar, ben för att upptäcka eventuella sprutmärken. Ja. Som ni märker så när hivnojan när det begav sig var så jävla real så den gav liksom upphov till ett ändlöst antal urbana legender. Men det är ju annat än AIDS som kan drabba en på charter. Och vi ska få en riktig klassiker serverad av våran gamla vän Mjukosten. Det här trodde jag på när jag var typ 16. Några killar, jag fick offren utpekade, var på charter i typ Grekland. En dag hade de haft inbrott i hotellrummet men ingenting var stulet, inte ens en dyr kamera. När de kom hem hade ägaren till kameran framkallat bilderna och där fanns kort på en hårig, leende grek som hade stoppat upp deras tandborstar i röven. Och den här finns i jättemånga olika versioner och det mesta i historierna är liksom samma. Men det som byts ut är nationaliteten på mannen som då har kört upp tandborstarna i röven.
Byts det också ut om huruvida han är hårig eller inte? Eller är det en konstant?
Nej, det är inte alltid tydligen relevant huruvida han är hårig eller inte. Men jag tror att historien då anpassas efter vilken nationalitet som mottagaren av historien då tycker är allra sämst.
Ah.
Det är så jag har tolkat det här. Den sista charterberättelsen får vi från Safira. En tjej åker utomlands på semester och träffar en underbar kille. Han är snygg, smart och vältränad. De börjar umgås och två dagar innan de ska åka hem så börjar de kyssas och till slut har de sex. Sista kvällen vill han att hon ska komma tillbaka men hon är trött och tackar nej. Hon åker hem och får plötsligt konstiga utslag på hela kroppen och åker till läkare för att undersöka det. Läkaren frågar sen om hon hade haft sex med mannen, varpå hon frågade varför undrar du? Läkaren svarar då att sådana utslag får man bara om man har haft sex med döda människor. Det skulle sen visa sig att den här killen hade kidnappat, dödat och därefter haft sex med flera olika kvinnor.
Ja.
Ni minns min stora syster Mytkingen.
Mm.
Hon har genom åren använt sin inre bank av vandringssägner för att liksom styra mig och min lilla syster lite i den riktning som hon önskar. Det låter kanske inte som det, men det är omsorgsfullt gjort på riktigt och ganska smart också. Hur som helst, min lilla syster hade då till skillnad från mig kompisar när hon var i tonåren och därför så var hon lite mer av ett orosmål än en annan som satt hemma och snusa och ibland körde moped i skoterspåren.
Det finns en sens moral i det, kids. Om ni inte vill framstå som idioter, ha inte kompisar.
Ja, men bland annat så kom hon och tjejerna på då att de skulle åka på charter när de var så här 15-16 år. Och eftersom att det var omöjligt att nå fram till den lilla jäveln och få henne att förstå att det inte fanns en chans att hon skulle få åka iväg, så tog min stora syster till sitt främsta vapen. En modern myt. Samma sägen som Safira berättade om tjejen. Den här gången min stora systers bästa kompis som i sin ungdom hade knullat på charter och kommit hem med likmask. Syrrans storslagna plan, ja den fungerar. Den lilla, hon slutade hetsa om sin jävla tjejresa och gjorde det istället till sin livsuppgift och sprida den här historien vidare. Folk måste ju få veta, det här kan rädda liv.
Som Jehovas nyfrälst.
Lite så. Många år senare då så träffade hon en kille som hon tyckte väldigt mycket om. Men han var lite avståndstagande samtidigt som han liksom verkade lite intrigued. Och när det hade flörtats lite fram och tillbaks så var han till slut så... Ja. Jag måste fråga dig en grej. Har du varit på charter med dina kompisar? Och syrran då, som trodde att killen bara försökte lära känna henne lite, hon svarade, nej, jag har fan aldrig det. Har du? Men det här var ingen artig konversation. Han svarade, fast... Men det har du ju. Och du träffade väl en kille, gjorde du inte det? Som hade lite... Han hade lite likmask. Sekunden när det gick upp för Ida vad som hade hänt beskriver hon själv som svindlande. Hon tänkte tillbaka på ett ändlöst antal menande kommentarer och situationer som tidigare hade varit obegripliga för henne. Och nu förstod hon. Under flera års tid hade hon varit känd i stan som tjejen som fick likmask på charter. Sensmoralen i den här historien, det är att man varken ska åka på charter eller berätta vandringssägner med för stor inlevelse.
Nu är det slut på ledigheten, eller hur?
Ja. Mm.
Eller inte för de som har småbarn som går på förskola. För dem är det start på ledigheten. Alltså ja. Att ha semester med småbarn är ju inte riktigt samma sak som att ha semester utan.
Nej,
det fy får man säga. Fan vad gött det var när förskolan, alltså när min dotter fick börja förskolan och man liksom kunde lämna in henne varje dag och att hon kom hem helare, renare och gladare än vad hon hade gjort om man själv hade
handlat med det. Och så jag kommer ihåg särskilt första sommaren när man hade småbarn, när man var så här, jobbade som ett jävla as och så bara fy fan, här kommer vecka 28 och vilken jävla käftsmäll det var.
Nej, men det var...
Ja, de är hemma jämt nu. Det finns ju de som inte kanske får den känslan riktigt. Alltså de som jobbar på förskolor. De har ju inte träffat några barn i sommar, antar jag, på det sättet. Har någon av er gjort det, funderade jag på? Jobbat på förskola?
Nej. Jag kommer från en familj bestående av förskollärare. Men själv har jag inte varit där och rafsat.
Men varför?
Behöver jag verkligen svara på den?
Nej, jag bara tänkte.
Jag skulle bryta ihop tror jag efter en timme.
Ja, jag håller med.
Ja, jag kan ju som ni hör, jag kan inte ens ta hand om ett barn. Så att man skulle ta hand om 27 barn är ju helt omöjligt. Jag tycker de ska ha Nobels fredspris som jobbar på förskola. Det är på riktigt. Min dotter har precis slutat i förskola eller nu innan sommaren. Och det är liksom det bästa som har hänt mig i förskolan. Det är så jävla toppen grej.
Ja, det är så jävla gött. Och många är ju så hur kan man jobba på förskolan? Där. Det verkar så jobbigt. Man måste torka bajs typ. Torka bajs, det tycker inte jag verkar jobbigt. Det jag tänker är allra jobbigast, det är alla frågor. Alltså barn i ett visst ålder som bara fråga. Och så har du typ 20 sådana.
Ja, just det. Nu har jag jobbat på demensboende i och för sig väldigt många år. Så då är det både också samma. Bajs och lite samma med frågorna där. Vill du ligga på armen? Ja, du vet att jag vill det. Du behöver inte fråga.
Kanske blir det så att man vänjer sig, jag vet inte. Kanske blir det till och med så att när man väl är ledig nu och har varit det under typ juli och en bit in på augusti så kanske man saknar det. Det kanske känns som att det är något som skaver när man inte hela tiden befinner sig på liksom utbrändhetens rand av det här jävla frågebatteriet. Liksom. Kanske inte kan somna på kvällen om det inte har skrikits rätt in i hjärnan på en under hela dagen. Och kanske var det därför som förskoleläraren Dors, en själva sjuttonde julidag för 10 år sedan kände så här, jag saknar mitt jobb så himla mycket. Så jag går in på Flashback och startar tråden fråga dagisfröken / förskolläraren. Jag vet inte, det är bara en teori.
Mm. I sin fråga mig vad du vill tråd.
Ja, det är en fråga mig vad du vill tråd. I sin trådstart så skriver hon så här, egentligen heter det förskolepedagog eller förskollärare, men jag valde den lite mer kända benämningen. Ni föräldrar
här i Stockholm vill jag bara säga, heter det Children Key Account.
Children Key Account Manager. Jag är Children Key Account Manager, fråga mig vad du vill. Ni föräldrar som har barnen på förskola, vad undrar ni som ni inte vågar eller vill ta upp med era barns fröknar? Lite andra frågor än de vanliga, som liksom hur lång uppsägningstid är det och när måste jag ansöka om förskoleplats, bla bla bla. Jag tänker lite mer på frågor som rör ditt barn i allmänhet när de är på förskolan hela dagen. Kanske vad tycker fröknarna om ditten och datten? Frågor som ni kanske redan har ställt men inte har fått något riktigt svar på eftersom ni inte har något att jämföra med. Jag har erfarenhet från både mångkulturella förskolor och rent utav förskolor med bara svenska välbärgade föräldrar. Ack, dors. Hon vill ha lite andra frågor som ni inte vågar ta upp med era barns fröknar. Vad tycker fröknarna om ditten och datten? Finns det erfarenhet från mångkulturella förskolor? Du behöver inte vara orolig, Dors. Du kommer få frågor på alla de här temana. Men vi ska kanske inte ha för mycket förutfattade meningar om liksom flashbackarna, för trådens första kommentar, den är faktiskt helt rimlig och kommer från mappmannen som skriver: skulle vilja fråga hur du eller man tänker kring hygien. Får känslan av att det oftast är att snyta flera barn samtidigt och lite äsch. Men då svarar väldigt utförligt hur rutinerna ser ut på hennes arbetsplats. Liksom, och snytningarna och så här. Och att de spritar händerna emellan. Och, ja, det verkar ju helt hopplöst. Och skriver hon också att alla borde gå en kurs i hygien. För att hon har sett personal som är lite slarvig och så. Det är det första inlägget. Mappmannen får back undan, för sen rullar Wheel Gunner in. Hurdant sexliv har förskolelärare? Knullar ni överhuvudtaget? Och i så fall, vilken ställning är den mest använda?
Relevant. Ja. Som alltid.
Dors
det är också nog... att jag ändå blir överraskad. Alltså, jag borde fattat att det var det som vid det här laget. Borde jag fattat.
Men jag tror att Dors efter ett liv som förskolefröken är van vid irrelevanta frågor.
Eventuellt.
Om hennes könsdelar. Hon svarar, ja du, vi är varelser i behov av kroppslig kontakt, uppmärksamhet och kärlek. Vi också, när det är ställningar får jag tala för mig själv. Jag gillar att bli tagen bakifrån, hårt och djupt. Men det är en riktig champ det här Dor som ställer upp och svarar på alla frågor. Inavelsadel hakar på, seriös fråga. Mitt barns två dagisfrökna vill jag gärna sätta på. Särskilt den ena, så jag kan tänka mig något mer med. Är detta lämpligt tycker du? Brukar ni titta på papper? Och då kan ju då vi som glatt har lämnat våra barn till heta förskolefröknar få veta hur det egentligen ligger till när Dors svarar. Det är många papper som kollas in, kan jag berätta. Kommentarerna haglar om hur ful och gammal mamman i fråga är, och att papporna då säger att det är skönt att ha någon att vila ögonen på. Dessa papper är oftast väldigt trevliga och blir bjudna på kaffe och pratstund på morgonen när man lämnar sitt barn.
Mm. Vilken pedagog. Otroligt pedagogiskt.
Väldigt pedagogiskt. Det här tycker jag är en lite konstig fråga. Från
vilken tur då att ingen pappa någonsin har lämnat sina barn på förskolan.
Nej, just det.
Sant,
blir inte så mycket kaffe.
Nej, ta bort det nu så att de inte ligger med någon annan än oss. Vante 33 har ändå en lite spännande fråga. Ser ni män som jobbar på dagis som mesar och omanliga? Dors svarar absolut inte, men Vante 33 är inte nöjd med det svaret. Kom igen, lite ärlig kan du vara. Nej, men det hade ju varit svinkonstigt om Dors såg på det som hon själv som kvinna gjorde hela dagarna som mesigt. Som för mesigt för en man att göra. Det hade ju varit som om man själv gick runt med en rullväska men inte tyckte att killar fick ha det för att det var omanligt. Nåja, Tixi in i tråden. Han berättar om en familj som har problem hemma och typ hur hanterar förskolor det. Dors säger att det är jättebra om personalen får veta det. Helt sinnessjukt nog blir någon så jävla provocerad av detta. TRZY tycker det är hemskt med integriteten som man ska behöva blocka för dagispersonalen och börjar käbbla stenhårt med Dors. Men Dors har en ängels eller en dagisfrökens tålamod och skriver: nu tycker jag du är orättvis. Det är skillnad på att berätta sitt livshistoria för en främmande människa på busshållplatsen och berätta det för folk som mer eller mindre dagligen har kontakt med ens barn. Nafsed, kan vi hålla oss on topic. Men den svinsura integritetskingen TRZY är inte redo att överge sin sandlåda. Han bara, man ska få barn, lämna bort dem under dagens alla vakna timmar till en främmande person som staten säger har kompetens, och som lök på laxen ska man blotta hela privatlivet för denna person. Kan det vara mer förnedrande? Är det inte riktigt patetiskt system där du, kommunanställd vars enda koppling till föräldrarna och barnen regleras av ett juridiskt kontrakt med en månads uppsägningstid, är deras stöd? Alltså, vad hade ni svarat på det?
Jag hade nog svarat att man behöver inte prata, det räcker ju att man döper sina barn till så Zoe och Liam för att visa att man har det tufft hemma. Klasshat, klasshat, klasshat.
Jävlar.
Ja, det var gött ändå att vi fick en balans i även det här programmet.
Ja, som fick ur mig.
Dors, som den pedagog hon är, svarar, ja, så kan man också välja att se det. Alla ser vi olika, beroende på vilken färg vi har i våra glasögon.
Mm. Mm. Men herregud, vilken überpedagog.
Ja, überpedagog. Men som tur är så vill inte alla flashbackare bara bråka med fröken och dra henne i pippilotterna som hon egentligen är för gammal för att ha. Det vet jag inte om Doris har, men jag har en förutfattad mening till det. Vissa vill ha svar på relevanta frågor också, som Wool Wave. Har alltid velat fråga dessa tre frågor till en dakisfröken. 1. Är det jobbigt att byta blöjor? 2. Är du för eller emot legalisering av cannabis? Och 3. Är du sosse? Tacksam för svar. Dors blir så jävla lättad av det här lilla frågebatteriet och svarar, bästa frågorna hittills. 1. Ja, det är jobbigt att byta blöjor om det är löst bajs. 2. Ja, jag är emot cannabis, men jag röker det gärna och ofta. Och 3. Ja, jag är sosse och miljöpartist. Jag tycker det är så jävla spännande att vara emot legalisering, men röka det gärna och ofta. Det måste ju bara betyda att man vill vara breaking the law.
Kanske. Ja.
Det här är första dagen av trådens levnad. Och runt midnatt någon gång går Dors och lägger sig. Men flashbackarna sover inte, utan de kör på för fullt under trådens första natt, där antagligen Dors ligger och sover tungt. Kanske lite att hon sover lika gott som hon brukar göra under läsåret, liksom, när dagis är öppet. Att hon kan sova extra gott efter att ha blivit utsatt för det här. Det. Och under natten väller det in en tsunami av frågor. Hur gammal är du? Om du fick välja eskortflicka eller dragisfröken? Har du man? Vill du se mitt sandslott? Vill fröken leka lite med pappi? Åh, vad söt du verkar vara. Det hade känts bra med dig som dagisfröken till mina framtida barn. Det var inte en fråga direkt, men ändå. Gillar du afrikaner? Hur gammal är du? Och hur skulle du beskriva ditt utseende? Använder du string under tiden du jobbar? Hur många PM har du fått sedan du startade tråden? Hur gammal är du? Och har du onanerat på jobbet? Alltså, det här är ju lite sandlådenivå ändå. Kanske inte helt olikt Dors vanliga alltså, jobb.
Jag älskar dig för sig frågan om du fick välja mellan dagisfröken och eskort.
Ja.
Som att det skulle vara så svårt då. Och, så, Nej, jag kvalificerar ju inte riktigt som prostituerad.
Nej, så det var därför jag blev dagisfröken.
Ja, precis.
Ja, men man börjar ju känna så här, är det ingen som har en seriös fråga? Jo, i varje dagisgrupp finns det ett litet plugghästbarn. Och i den här tråden heter det Metos. Det har funnits en tendens till att frångå LPF Ö 98 och fortgå med utvecklingspsykologiska bedömningar av barn inom förskolan. Personal har fastnat vid att bedöma barnets motoriska, sensoriska, känslomässiga och kommunikativa utveckling enligt Piaget, Eriksson och Gesell. Hur går det med implementeringen av läroplanen för förskolan 11? Är det något som i grunden har ändrats mellan LPF Ö 98 och LPF Ö 11? Vilken pedagogisk inriktning jobbar du med för tillfället? Man undrar ju vad fan som har hänt i Metos liv.
Verkligen.
För att liksom den här personen har kunnat bli så här. Men det är faktiskt bara ett inlägg. Det mesta är ju så här. På de mångkulturella dagisarna, är det sant att det är vardagsmat att barnen våldtar varandra? Tar du den i tvåan? Behandlas vissa av barnen annorlunda på grund av ras? Finns det rasmedvetna dagisfröknar? Ja, vi hade ju uppe rasmedvetenhet här för några avsnitt sedan. Allt det här slås ju då Dors av när hon sätter på datorn runt lunch, trådens andra dag, och ser vad nattens skörd har inneburit. Hon skriver, så många frågor jag har fått, jag måste gå igenom tråden och besvara så gott jag kan, men jag tar mig friheten att besvara frågor jag själv orkar eller vill svara på. Jag visste inte att ni var så intresserade. Det tycker jag Dors ska unna sig på sin semester.
Verkligen.
Användaren 101F14K35 har inte bara ett helt jävla efterblivet användarnamn utan också en helt jävla efterbliven inställning till Dors och skriver, vad gör du online nu? Ska du inte vara på dagiset och ta hand om barnen?
Ja.
För att hon skrev en kommentar den dagen. Alltså man kan tro att det är trådens mest provocerande inlägg, men håll i hästarna och lyssna på det här som Plastdunk skriver. Känner du eller ni personal i allmänhet en konflikt mot era kunder? Det vill säga föräldrar som väljer att eller måste ha barnen på dagis och ni styr deras yrkesliv genom att inte anpassa er. Till exempel planeringsdagar som påverkar era kunder och semestrar, stängda dagis och så vidare. Alltså jag tror att det är det värsta med att vara fröken. Om att, det lär ju finnas en varje årskull som liksom tror att de är kunder på dagiset.
Fan.
Ja, och sen fortsätter det ju rassla på såklart. Är du på ett genusdagis? Är du snygg? Hur gammal är du? Vill du ligga med mig? Vill du ligga med barnen? Tar du den i tvåan? Och så vidare och så vidare. Och Dors kommer in lite senare på dagen och svarar tålmodigt på några av frågorna. Liksom. Hon får en fråga ifall hon är invandrare. Hon bara, mina föräldrar är födda utomlands men inte jag. Typ. Tar du den i tvåan? Ja, men det gör jag. Typ. Är du för jämställdhet? Ja, det är jag. Och så tipsar hon om vad man kan hitta sin kommun lika behandlingsplan. Men sen ger hon fan med upp och ger sig ut i sommarsolen och tacka fan för det. För då är tråden bara på sidan 18. Men den pågår vid gott mod helt utan att Dors är inblandad fram till sidan 40. Där frågan bara skriks ut i ett jävla dagisinferno. Nightshockey undrar, hur klarar du av att varje dag behöva träffa dessa små helveten till ungar som för det mesta ställer idiotiska frågor och beter sig extremt korkat? Och Derp 1S frågar, blir du inte less på alla skrikande ungar? Ja, det var väl precis det Dors blev när hon lämnade tråden och kanske fick komma tillbaka till sin förskola i slutet av augusti och känna att det här är fan bättre i alla fall.
Ja, herregud. Undrar vad hon tänkte skulle hända
när hon startade tråden. Ja, man kan ju verkligen fråga sig. Hon har startat typ 3 trådar till som handlar om lite relationer och sånt. Men det här var nog enda. Jag är förskolelärare, fråga mig vad du vill. Man behöver inte ha det så verkligen likt mellan jobb och semester.
Nej,
tycker jag.
Nej, verkligen inte.
Det är för det att ta sitt pedagogiska ansvar på alldeles för stort allvar.
Ja, det tycker jag också. Ja, men det
okej,
var allt
tack för idag.
Ja, tack så mycket. Tack till våra patroner.
Ja, tack.
Tack snälla ni.
Vi hörs om en vecka.
Utan er, ingen podd.
Mm. Puss, puss.
Hej, hej. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.